Är språk logiskt eller ologiskt?
Både och.
Okej. Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Kan du ge exempel?
Det beror på lite grann vad man menar med logiskt. Att säga. Det finns olika betydelser av ordet logik. Om man tänker sig att det finns den liksom predikatlogiskt och sånt här, så finns det ju vissa överensstämmelser mellan språket, det talade språket, och formell logik.
Mm-hmm.
Och sen om man menar att logik, att det är vissa regelbundenheter, så är det så också i språket att det finns vissa regelbundenheter. Men alltså, språket är ju i viss mån ett naturligt fenomen som utvecklas lite för sig själv. Så det är som, lite grann som att fråga om ett träd är logiskt. Det är på något sätt organiskt också. Det växer och det utvecklas. Så att frågan är lite felställd, tycker jag. Men det är en väldigt vanlig fråga. Det är därför vi tar upp det här med språk och logik.
Så är det. Det finns verkar, om man kollar på mejl som kommer till språket, att det finns en längtan efter någon form av logik i språket.
Mm, och då menar man förutsägbarhet och regelbundenhet.
Exakt.
Ja.
Och det ska vi prata mer om i det här avsnittet.
Ja.
Vi har fått en fråga från Inger som skriver så här. Jag funderar över språk och grammatik. Jag har läst mig till att den europeiska grammatiken utformades under medeltiden och att grammatiken är i ständig utveckling. Kan ordning och reda i ett språk, som exempelvis i vårt språk, vara något som blev mer och mer nödvändigt när boktryckarkonsten växte fram och fler blev läskunniga? Vad hade vi för språkliga regler innan grammatiken utvecklades? Var det kaos med stavning, substantiv, verb, adjektiv, prepositioner, huller om buller, tempus hit och dit i det skrivna språket? Vilka språkliga regler och riktlinjer fanns innan den första grammatiken? Eller fanns det inga regler? Med vänliga hälsningar, Inger.
Det var en lite underlig fråga, kan man säga. Om man tänker så här liksom, att det inte skulle finnas några grammatiska regler alls i icke-skrivna språk, det blir ju en väldigt konstig idé. Liksom, samiska till exempel skrevs ju inte förrän ganska sent.
Mm.
Så skulle man kunna liksom kasta ur sig alla möjliga ordföljder och sånt på samiska. Det är ju helt absurt naturligtvis att tänka sig på det sättet.
Men Henrik, nu säger du att det är en underlig fråga.
Mm.
Men det var snarare så här att vi kanske ska tydliggöra liksom vad som är skriftspråk och talspråk.
Ja, och ja. Från början är det ju så att skriftspråket härmar ju talspråket.
Ja.
Kan man säga. Så det är ju liksom det första, den alfabetiska principen, alltså det sättet vi skriver på i västvärlden. Då är det så att skriftspråket på något sätt ska avbilda talspråket. Och det är så vi började skriva. Så att de allra första skrifterna eller texterna vi har på svenska, då tänker man sig att de ligger ganska nära, alltså rent ljudmässigt ligger de nära hur vi uttalar, eller den tiden svenska uttalade orden, kan man säga.
Mm.
Men så småningom är det ju så att skriften blir sitt eget lilla språk, kan man säga, så vi skiljer mellan talspråk och skriftspråk. Och det är klart att med tiden så utvecklas särskilda skriftspråkliga regler, kan man säga, som då inte finns i talspråket. Och det där kan också påverka grammatiken, men det finns en process som kallas textualisering, som gör att när man börjar skriva ett språk så händer det saker med det skrivna språket. För att skriftspråket kan ju, det kan granskas, det kan revideras, det kan standardiseras och det kan kontrolleras.
Mm.
Och det kan man inte göra med talspråket på samma sätt. Va? Så att talspråket är ju flyktigt och situationsbundet och lokalt, medan skriftspråket kräver ett medium. Man behöver papper, pergament eller trä eller vad som helst. Och det är permanent och det kan liksom spridas och vara allmänt och sånt här. Då.
Pergament eller en telefon?
Eller vad som helst.
Ja.
Något medium. Men talspråket, kan vi säga, det är det riktiga språket. Det är det som är det mänskliga språket som alla barn utvecklar naturligt. Och sen skriftspråket, många språk skrivs ju inte alls. Det finns inga skriftspråk för en stor del av världens språk.
Nej, men det finns också grammatik i de språken.
Ja,
det är
alltså,
poäng, eller hur?
Ja, skriftspråkets grammatik speglar ju talspråkets grammatik.
Mm. Men ligger det någonting i det som Inger skriver, att alltså, när man började trycka, då på något sätt blev det lite mer nödvändigt med ordning och reda i språket? Och
ja, men det gäller ju sådana saker som stavning till exempel.
Mm.
Och då fanns det ju, det finns stor variation i hur vi uttalar ord fortfarande, om vi tänker bara på svenska så. Men vi har kommit överens om hur de stavas, därför att det är praktiskt.
Mm.
Ju fler som kan läsa, desto större blir kraven på att vi har liksom normerat skriftspråk också.
Mm.
Men det talade språket, det är ju inte normerat alls på samma sätt. Vi har ju inga riktlinjer för hur vissa ord eller så ska uttalas. Och vi behöver inga regler för hur man sätter ihop till exempel en nominalfas Därför att det är liksom medfött, kan man säga. Den nominalfasens struktur utvecklas under barnaåren, kan man säga. Och det är ingen som behöver berätta för oss att vi kan säga en gammal bil, men inte gammal en bil. För att det är så liksom självklart i svenskans grammatik att nominalfasen är uppbyggd på det sättet. Och det gäller samma sak också när svenskan inte skrevs. Och det gäller också alla språk som inte skrivs. Att de är ju, till exempel samiska då, som inte har skrivits i någon större utsträckning från de senaste 100 åren kanske. Sånt här. Samiskans grammatik är oerhört komplex och invecklad. Och så, det var inte alls så liksom att samiska på något sätt är ett mindervärdigt språk bara för att det inte har skrivits. Och det gäller ju alla andra språk som inte heller skrivs. Utan det är de talade språken som är det riktiga mänskliga språket. Och skriftspråket är ju ett påhitt. Det är en uppfinning som gjordes för kanske 5000 år sedan i dagens Irak. Det som kallas Mesopotamien.
Men har utvecklingen av skriftspråket gjort då att människan liksom söker mer regelbundenhet i språket och därmed kanske ett logiskt språk?
Ja, det tror jag att påverkar vår bild av språket. För man tror liksom, man vill gärna att det ska vara så här. Va? Ja. Och i vissa fall så är det ju så att sådana här klåfingriga grammatiker har påverkat språket med skriftspråket som grund, kan man säga.
Okay.
Så till exempel att vi har då en supinumform i svenska.
Uh-huh.
Att vi skiljer mellan jag har skrivit ett brev, men brevet är skrivet.
Ja.
Skrivit var skrivet.
Mm.
Det var liksom ganska stor variation i uttal och också i skrift fram till 1700-talet när det var en grammatiker som hette Abraham Salstedt som tyckte vi skulle reglera det här så att vi skulle ha i av partis, supinum av starka verb, men e i participformerna då.
Mm.
Och så nu blev det så. Och det gör liksom att vi har en skillnad mellan supinumformen och participformen i svenska, men vi har det inte i danska och inte i norska.
Är det hans förtjänst eller fel?
Ja, man kan säga att det var hans påhitt. Ja. Han ville reglera detta.
Mm.
Och sen så var det då flera boktryckare i Stockholm, Salvius till exempel, då, som tog till sig hans regler och följde dem och så har det blivit etablerat. Då. Så att det är en sån utveckling då som verkar ha stöts av skriftspråket, kan man säga. Och sen har det ju blivit så att under 1800-talet när fler och fler började gå i skola och lära sig läsa och skriva så förväntar man sig då, då upptäcker man kanske en sån här variation. Om man upptäcker liksom att ens uttal skiljer sig från skriftformen.
Mm.
Och då har man ju mer och mer anpassat uttalet till den skriftliga formen. Det kallas ibland ortoepi.
Mm.
Så till exempel det här att man inte säger di som subjekt.
Mm.
Di kom.
Just det.
Och så vidare. Det gjorde man ganska ofta i slutet på 1800-talet. Istället för till sa man te.
Just det.
Vi ska gå till te. Malmö eller något sånt här.
Mm-hmm.
Så man märker i slutet på 1800-talet så är det vissa svenska grammatiker som reagerar på detta och säger liksom att det här ursprungliga uttalet, det historiskt sett korrekta uttalet håller på att överges till förmån för skriftspråkuttal.
Mm.
Så att visst anpassar vi oss efter skriftspråket och då tänker man sig att skriftspråket ska vara förutsägbart och regelbundet, det vill säga det vi avser när vi säger logiskt.
Ja. Mm. Vi lämnar Ingers fråga. Och vi ska ha med oss en lyssnare och det är Kim Evald. Hej Kim!
Halloj! Jo, det är en ganska så komplicerad fråga. Jag har funderat på varför vi har så många ord i det svenska språket som stavas på ett sätt men uttalas på ett helt annat. Eller ord som stavas på ett sätt och uttalas på ett sätt vid en viss regel och ett visst sätt i en annan kontext. Men till exempel så har vi ord som salm till exempel, eller ljud, där vi då stavar LJ på ljud och salmen med P, men vi uttalar inte P, det är liksom stumt. Sen har vi väldigt många ord som vi rent vardagligt uttalar på ett visst sätt, till exempel mig eller dem, de uttalas, eller stavas mig och dem, det är ju ingen som uttalar på det sättet. Och sen har vi alla de här skejuden som jag sitter och försöker lära mina barn hur de ska stava.
Vad är det du liksom reagerar på med de här då? Hur känns de här stavningarna?
Nej, men det blir svårt att motivera alltid. Man får lära sig ganska många undantagsregler. Helt enkelt att det är bara att lära sig. Och de är väl införlivade nu ganska så djupt i vårt svenska språk. Så att de flesta känner till dem. Men jag funderar på om det finns en möjlighet att faktiskt sakta men säkert förändra de här orden enormt, helt enkelt, så att de uttalas på det sättet som stavas. Det är inte helt logiskt alltid.
Ja, Henrik, vad säger du om det här?
Ja, det är ju problem som alla som ska lära sig skriva svenska stöter på. Och det är ju någonting som alla reflekterar över, särskilt när man har små barn som ska lära sig skriva. Och det är ju så här att vi har skrivit svenska sedan 1200-talet. Och vi får inte någon slags stavningsnorm egentligen förrän på 1500-talet med Gustav Vasas bibel. Och sen de 400-500 år som har gått sedan dess så har man ju diskuterat stavning ganska frekvent, särskilt vid sekelskiftena då. Och den senaste gången vi hade liksom en sån här intensiv stavningsdebatt var ju slutet på 1800-talet när man hade bland annat en tidskrift som heter Nystavaren och vi hade ett sällskap som heter Rättstavningssällskapet och så här, och ganska prominenta figurer då som professorn Adolf Norén som verkligen drev frågan då att vi skulle reformera stavningen så att alla de här, många av de här exemplen som Kim tar upp att de skulle förenklas då. Till exempel så skulle alla J-ljud stavas bara med J, så ordet ljud stavas då J-U-D. Alla ske-ljud skulle stavas med S-J, så ordet skillnad skulle stavas S-J-I-L-L. N-A-D. Alla tje-ljud skulle stavas med T-J, så kittel till exempel skulle stavas T-J-I-T-T-E-L och så vidare. Alla korta å-ljud skulle stavas med å, så ordet tjock till exempel skulle stavas T-J-O-C-K. Så att det här var ganska radikala förslag som man hade då i slutet av 1800-talet. Och det här, det hänger ju då ihop med att folk gick i folkskolan från mitten av 1800-talet och framåt. Och fler tyckte det var väldigt konstigt att vi skrev så konstigt och att det avvek så mycket från hur det lät. Sen fick vi då den här stavningsreformen 1906 och då blev det ju väldigt få stavningsreformer kan man säga, eller stavningsändringar då. Det var liksom att de här F och FV och HV gick över till V och DT gick över till T i ord som rött och sagt och sånt här då. Så det var en väldigt blygsam och på många sätt inte så omfattande stavningsreform vi fick 1906. Alla de här problemen hänger ju kvar, såklart då. Men när man då diskuterar stavning så kan man säga att det finns tre, kan man säga, huvudargument då. Det första är ju uttalet, att ord ska skrivas som de låter. Och då har vi till exempel mig, dig och sig, som skrivs nu för tiden mig, dig och sig, men uttalas mig, dig och sig av alla människor då. Och det där är intressant därför att under 1660-talet och fram till 80-talet så var mig, dig och sig, alltså de här stavningarna med EJ, var väldigt vanliga. Och sen har de gått tillbaka till mig, dig och sig av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Så att där hade vi då en mer uttalsnära stavning ett tag. Men sen har folk spontant börjat använda de här mig, dig och sig igen då. Den andra faktorn eller andra argumentet är det här med släktskap och samhörighet. Så att man ska stava ett ord så man ser liksom var det kommer ifrån och så att det hänger ihop. Då till exempel om vi säger ordet hav, men vi säger havsörn. Så havsörn skulle kunna stavas H-A-F-F-S, va? För det låter havs. Men det är ju ändå relaterat till hav, så då tänker man sig att havsörn och hav, det ska vara samma stavning där, va? Och sen har vi kanske den faktor som väger tyngst i ett litterärt samhälle, och det är det bruket, hur man gör, va? Det är faktorn, är liksom argumentet att ordet ska stavas som det brukar stavas eller som det brukade stavas. Och den här principen väger ju allra tyngst i ett samhälle där skriftspråket har en central roll, va? För att de här nya då, sjuåringarna, stackarna som ska lära sig stava, de är ju väldigt få och en minoritet jämfört med den här majoriteten av gamla stötar, sådana som jag då, som har stavat på ett visst sätt i hur många år som helst.
Ja.
Så att man har ju en inneboende tröghet i systemet som gör att det blir väldigt, väldigt svårt att genomföra sådana här stavningsreformer nu.
Men Kim, vad säger du om det här?
Jo, men det låter väl ganska rimligt ändå det som sägs.
Men vilken stavningsreform skulle du vilja se helst, Kim, om du fick införa en stavningsreform?
Alltså jag skulle vilja först och främst komma överens med någon slags, om vi nu har olika ske- eller tjejljud, att man, som du är inne på, att man ändå har beaktat att man ska införa en regel hur man ska stavas. Men sen kanske försöka ta bort de här bokstäverna som inte uttalas alls i ljud, eller i ord, som exempelvis ljud.
Och psykologer och sånt här. Och de är ju någonting som folk, Anders Svensson och Lena Lind Palicki bland annat, har ju argumenterat för att ordet de ska skrivas D, O, M i skrift. Så att vi tar också bort det här grammatiska problemet med D och dem. Då.
Just det. Men det, ja precis, de har ju föreslagit det, men det är ju starka reaktioner kring detta. Det är ju många som inte vill det.
Ja, alltså skriftspråket och språket i sig väcker ju alltid starka reaktioner. Ja. Och det är ju så här liksom, folk säger, men jag har minsann lärt mig att skilja på D och dem, och det tänker jag fortsätta.
Ja.
Och då kan andra göra det också. Mm. När man argumenterar för att språket ska vara logiskt, så argumenterar man inte alltid logiskt, om man säger så.
Just det. Kim, nu har du fått lite bakgrund här. Det är som sagt trögt med stavningsreformerna. Men man vet ju aldrig. Det kan ske. Ja, tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
Tack.
Hejdå. Har du också en språkfråga? Maila gärna den till språket@sverigesradio.se.
Man kan ju bara lägga till här att den här nystavarna då, som var verksamma i slutet på 1800-talet, det var ju många författare som hängde på detta. Liksom. Mm. Man såg detta som nytt och revolutionärt. Och så Selma Lagerlöf till exempel har ju följt nystavning i vissa av sina verk. Och sånt här. Det ser man inte nu, för nu har man liksom skruvat tillbaka det. Men hon var ganska revolutionär och försökte hänga med sin tid.
Vi har gjort en del avsnitt som har tagit upp de här frågorna. Jag ska lägga dem här i anslutning. Bland annat ett just om hur Selma Lagerlöf fick just språktips, eller kanske mer uppmaningar om hur hon skulle skriva, från språkvetare.
Ja, absolut. Hon var ju nära kontakt med Adolf Norén bland annat.
Precis. Och sen har vi också gjort ett avsnitt som ju handlade om språkdebatter från förr.
Mm.
Och då hade vi uppe det här med nystavarna och så. Så två bra avsnitt man kan lyssna på om man är intresserad.
Mm.
Vi ska gå vidare med det här med det logiska eller ologiska språket, och vi har med oss lyssnaren Stig Olsson. Hej Stig!
Hej! Jag undrar så här, att i svenskan och i jag tror de indoeuropeiska språken, så finns det två dominerande ordklasser som formar vårt tänkande. Det är substantiv och verb. Och de är ihopkopplade med varandra i allt vårt tänkande och görande. Och substantiven står för det distinkta, det avgränsade. Och verben står för rörelsen, det kontinuerliga. Och samspelet mellan det distinkta och det kontinuerliga, det avgränsade, det obegränsade, det är på något sätt formar vårt tänkande. Och har format vårt tänkande, västerländska tänkande, i långa tider. Så jag undrar, finns motsvarande ordklasser i helt andra språkgrupper, till exempel bantuspråk, i de nordamerikanska ursprungsspråken, i sydostasiatiska språk och så vidare? Det var min fråga. Finns de här två ordklasserna generellt i alla språk?
Mm. Henrik, vad säger du?
Mm. Jo, men det verkar nog vara så ändå, liksom, att det finns i alla fall ordklasser som betecknar entiteter, och sen de andra ordklasser som betecknar entiteternas egenskaper, kan man säga då. Så i så fall så kan man säga att den här grammatiska analysen stämmer då överens med den kognitiva uppdelningen av världen. Men det verkar inte vara så att vårt tänkande begränsas av de här, utan det är snarare tvärtom, liksom, att de finns det här därför att vårt tänkande fungerar på det sättet, kan man säga då. Och det här är en ganska gammal uppdelning. Redan Aristoteles och de här äldre grekiska filosoferna antog att det fanns tre ordklasser, där man kallade onoma, som vi då räknar som substantiv. Att det fanns rema, det vi kallar verb, och adjektiv. Och så fanns det då det man kallar syndesmoj, det vill säga bindesord som hade verb och konjunktion och sånt här då. Så redan väldigt tidigt i den västerländska traditionen så har man gjort den här uppdelningen. Och tittar man då i österut i Indien och sånt här, så är man ännu tidigare ute med fler ordklassanalyser då. Så att i viss mån så stämmer det här liksom, att vi har två stora ordklass. Men sen är det ju inte alltid så att alla substantiv betecknar entiteter, utan vi har ju substantiv som saknad, till exempel. Saknaden var stor, det är ju inte en entitet, det är mer en abstrakt känsla, eller man kan tala om ångest eller sånt här. Va? Och alla verb är inte heller sådana att de betecknar liksom dynamiska händelser och sånt här. Va? Man kan ju sakna något eller någonting sånt här, det är inte så någonting som händer direkt. Redan tidigt så var det andra grammatiker, Dionysius till exempel från Traken, han delade in orden i åtta kategorier, åtta ordklasser. Och den här, hans indelning, levde sedan vidare i många grammatiker från latin, Donatus och så vidare. Och den indelningen har sedan levt kvar av tradition hos västerländska grammatiker. Så många gör ju den här indelningen i åtta ordklasser långt fram i tiden. Sen på senare tid så har man ju varit lite mer, så tittar man då i Svenska Akademiens grammatik till exempel, som kom 1999, då delade de in orden, de svenska orden, i 13 ordklasser. Medan Gunnel Josefsson i en väldigt populär bok som heter Universitetsgrammatik för nybörjare, hon har 14 ordklasser. Så att hur man delar in ord i ordklasser, det beror lite grann på tradition, men också vilka analyser man gör.
Mm.
Så att, ja.
Men det här med att substantiv och verb, de förekommer ändå i många språk. Det var liksom...
Ja, så då finns det två olika hypoteser om varför det är så.
Mm.
Det är den ena hypotesen att vi behöver, alltså språket med nödvändighet behöver de här kategorierna för att vi talar om världen runt omkring oss.
Mm.
Och världen runt omkring oss består dels av fasta objekt, föremål och sånt här. Och sen så egenskaper som de här objekten har.
Just det.
Och sen så den andra hypotesen är att det här, den mänskliga grammatiken, är medfödd. Och i den mänskliga grammatiken så har vi bland annat substantiv och verb som sådana grundläggande ordklasser. Och sen finns det ju en överlappning. Man kan säga vad det ena beror på det andra.
Ja.
Om A beror på B eller B beror på A, det vet du, det är lite svårt att säga. Va? Men sen är det ju många också som studerar, alltså de som har typologiskt perspektiv på språk, som då vill beskriva ett språk utifrån dess egna principer, kan man säga. Om du har ett obetydligt språk i Sydamerika eller något sånt här, så vill man ju då inte trycka på en västerländsk modell på det här och säga, det här är substantiv och det här är verb. Utan då vill man kolla mer liksom, okej, hur funkar det här språket då? Och då kanske det inte finns de här typiska ordklasserna. Men då får man ju ett problem, för då är det kanske så att vi har 6000 språk som är helt olika då, som fungerar efter helt olika principer. Och då är det ju väldigt svårt att göra någon generalisering om hur språk fungerar.
Nej, precis.
Så att, men man kan säga att i alla språk verkar det finnas ord som uttrycker då saker och sådana, och sen sånt som händer, kan man säga. Då.
Mm. Stig Olsson, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
Okej.
Okay. Ja.
Tack. Hej då.
Hej då.
Vi går vidare. Marcus har skrivit: när jag borstar tänderna på barnen så tänker jag ofta på en sak som vår dotter Maj-Britt sa när hon var liten och började prata hyfsat. Vid något tillfälle så ville hon be mig eller något syskon att öppna munnen och sa då gap. Jag tänkte bara att hon inte lärt sig imperativformen gapa än, men min fru påpekade att många andra imperativ låter ungefär så. Ta till exempel sitt med grundformen sitta eller kom med grundformen komma. Och många av de orden är ju sådana som barn lär sig tidigt. Så gap för gapa är ju inte en dålig gissning egentligen. Finns det någon logisk förklaring till varför ordet gapa har samma form i både grund och imperativ? Eller är det bara så att ord är olika? Finns det fler ord där imperativ och grundformen är samma? Med vänliga hälsningar, Marcus.
Mm.
Bra ändå, gap.
Ja visst, och fullt naturlig, bra gissning kan man säga då.
Ja.
Så att det är inte så. Ja, alltså verb böjs ju inte på samma sätt. Alla verb böjs inte på samma sätt.
Nej.
Och det finns ju sådana här skillnader i svenska då. Det har ju någon slags ursprung i forntiden, i indoeuropeiska. För att alla indoeuropeiska språk har de här olika typer av verbböjning då. Va?
Så
man brukar säga att verben delas in i olika konjugationer.
Mm.
Och ett vanligt sätt när det gäller att dela in de svenska verben då i olika böjningsklasser eller såna här konjugationer, det är att säga att vi har 5 stycken såna här konjugationer. Och vi har, den första är av verben kasta, kastade, kastat.
Mm.
Och det är ju imperativformen kasta.
Ja.
Okej. Okay. Och den slutar ju på AR i presens. Och så vidare.
Ja.
Och det här är den absolut vanligaste konjugationen. Ungefär, kanske mer än hälften av alla svenska verb tillhör konjugation 1. Och när vi då lånar in nya ord eller nya verb och sånt här som googlar och så vidare, då blir det konjugation 1.
Vi gillar den, den är vanlig.
Den gillar vi, ja. Och den växer, kan man säga då.
Mm.
Sen finns det konjugation 2 som är göra, imperativform gör. 3, verb som tro och så vidare, och bo och sånt. Imperativ, tro, bo.
Det är samma där, ja.
Ja. Mm. Mm. Sen har vi starka verb som dricka, drack, druckit och så vidare då.
Mm.
Drick, där har vi inget A.
Nej.
Sen har vi oregelbundna verb som vi kan säga som en femte konjugation då, som till exempel gå, imperativ form gå.
Mm.
Så om vi tittar på de här så ser vi att det är bara konjugation 1 där imperativformen slutar på A, kasta.
Mm.
Alla de andra slutar på utan vokal, va? Så vi säger gör, bo, drick och gå.
Mm.
Om vi tar de här 4 då. Va? Så att i många fall så är imperativformen samma som verbstammen då, säger man då. Så att Svenska Akademiens grammatik tar upp detta ganska omfattande då. Men då kan vi säga så, okej, vi har verb som tillhör olika böjningskategorier eller olika konjugationer. Vi har 5 sådana. Hur ska vi veta vilket verb som tillhör vilken konjugation?
Ja.
Det finns inga bra ledtrådar till det. Det fanns det i fråntiden, men inte nu, för att de har liksom skalats bort eller slipats bort.
Så det får man bara lära sig då?
Ja, så när man då ska lära sig hur ett verb bildar imperativ, så kan man antingen anta att det slutar på A, som då i konjugation 1, eller att det slutar på stammen då. Så att gap är en gissning som bygger på att av de här konjugation 2-5.
Just det. Det visste inte Maj-Britt, men hon gjorde ändå så.
Men det intressanta är därför att hon har då 2 olika alternativ förmodligen, och så väljer hon ett.
Ja.
Och så testar hon det, och så får hon då feedback från sina föräldrar, säger det heter gapa, och så lär hon sig det då, så småningom.
Cecilia har skrivit till oss: jag har märkt hur språkbruket ändrats på ett helt ologiskt sätt de senaste åren, och jag undrar hur det kan bli så. Det handlar om uttrycket både och, som i meningar blivit både men också, eller både men även, vilket i mina öron är så konstigt att jag inte förstår varför man säger så överhuvudtaget. Det är helt ologiskt, och jag undrar hur så bakvända sägningar får fäste. Ja, en önskan om lite logik här i språket från Cecilia.
Nu åkte vi tillbaka det här med regelbundenhet och förutsägbarhet. Och att här dyker upp ett nytt uttryck som man inte känner till, och då tycker man att det är ologiskt och galet, så att säga. Och där det gäller då både och, som ibland också blir både men också. Och vi har ju sådana här fasta uttryck som vi kallar tvåordskonjunktioner. Stycken. Vi har både x och y, kan man säga. Vi kan säga såväl x som y. Vi kan säga varken x eller y, eller vi kan säga vare sig x eller y. De här uttrycken är ganska lågfrekventa. Om man söker efter dem så ser man att de inte är alls vanliga. Och när det gäller både alla de här, både såväl varken och vare sig, så finns de bara i de här uttrycken också. Så vi säger inte jag gick både till Göteborg. Det går inte. Man måste ha ett åt också. Så att min eminenta företrädare här liksom i språket, Lars Gunnar Andersson, skrev om detta i Göteborgsposten 2022. Och han tar också upp det här med men också, både men också. Och från början, det här är någonting som dyker upp ganska tidigt. Alltså början på 1900-talet hittar man exempel på detta. Och från början så signalerar det här men också då ett slags motsättning. Precis som men signalerar en slags motsättning i sig. Va? Så att man har exempel som från 1939. Spellistan bjöd på många mediokra ting, men också god underhållning. Och ena sidan var det mediokra ting, men också god underhållning, en slags motsättning där. Va? Men sen finns det exempel då från de senaste decennierna där vi har men också som fogar ihop satser då. Men vi har inte den här motsättningen som man förväntar sig eller som man hittar i tidigare exempel. Så vi exempel från Göteborgsposten 2005. Här finns gott om blåfotade sulor, en slags havsfågel, men också svalskärtade måsar. Och här betyder ju men också snarast och, va? Det finns ingen motsättning med att det finns en typ av fåglar och en annan typ av fåglar. De utesluter inte varandra. Då. Eller ett annat exempel. Allvarliga hot mot sanddynslandskapet är bland annat sandflykten, men också turism, ridning och fordonstrafik. Där båda de här sakerna är liksom hot. Då, va? Så det finns inte heller några motsättningar.
Då. Men då blir det ologiskt, va? Eller att man liksom använder detta?
Ja, alltså vadå är ologiskt? Utan då är det ju snarare så att det här gamla då, men också som uttrycker en motsättning, har då kommit att bli ett uttryck som inte uttrycker en motsättning. Nej. Som fungerar nästan som och. Och om det bara betyder och, så är det inte så konstigt att man kan säga både x men också y.
Just det.
För då har men också kommit att betyda och för en del språk.
Ja.
De första exemplen jag hittar på det här men också då är från 1994 i Göteborgsposten. Och båda visar någon slags motsättning då. Ett exempel: Christer sticker inte under stol med att det har varit en både jobbig men också mycket rolig tid. Rösten har både djup men också styrka.
Djup men och styrka. Också styrka.
Ja, men
det är ju ingen motsättning.
Nej, det är nog ingen motsättning. Då, så.
Jag kan ju förstå Cecilia som tycker att det blir ologiskt.
Ja, och jag tror att jag, när jag rättar uppsatser och sånt här, så anmärker jag nog på detta. Tror jag. För jag har det inte i mitt språk. Va, så att, och det är inte så konstigt då, om det har dykt upp under de senaste 20 åren och sånt. För att, som gammal språkbrukare är man ju rigid. Fossiliserad.
Okej, Henrik, nu har vi svarat på flera frågor då som handlar om där lyssnarna ofta upplever då att någonting känns ologiskt i språket.
Ja.
Tack för idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du lyssnar på Språket som podd så kommer du märka att nästa vecka släpps det ett nytt avsnitt som vanligt på måndag morgon. Men i 8 veckor framåt kommer programmen handla om språk och politik. Språket i valrörelsen. Missa inte det. Och är det sån som lyssnar på Språket när det sänds i P1, då kommer du märka att på måndag 11.03 sänds det en repris av Språket. Och vill du höra programmet Språket i valrörelsen, då får du lyssna på fredagar efter 10:00. Vi hörs!